För 400 år sedan såg kartan annorlunda ut. Östersjön var ett svenskt innanhav som på alla sidor omgärdades av en ständigt växande stormakt.
Det här är ju någonting som uppfattas som existentiella hot mot hela det svenska riket.
Men hur började egentligen stormaktstiden? Lyssna på podden Historien om i Podplay-appen.
Det är ingenting du kan bli fri ifrån. Då kan jag tycka det är jobbigt när så här, han är häktad, han är släppt, det är hovrätten, det är tingsrätten, han är dömd till fängelse, nu har han gjort det här igen, misstänkt för nya brott, och i varenda jävla artikel som kommer mitt namn upp, där kan jag tycka är jobbigt. För det är någonting, då blir jag nästan, du vet, att får annad, jag kan inte fly ifrån det här. När den här dokumentären släpptes, då kände jag ju ganska snabbt att så här, aj, det här kommer inte landa bra för SVT.
Varmt välkomna till nypremiären av Nemo möter en vän. Ja, vi kan faktiskt kalla det Nemo möter en vän 2.0. Efter 7 år bakom betalvägg så är podden nu tillbaka. Gratis för alla på alla poddplattformar. Och jag är så glad över att just du har hittat hit. Och jag blir faktiskt ännu gladare om du berättar för alla du känner om denna nylansering. Vi kommer att inleda dessa veckor med idel drömgäster, eller vad sägs om Edvin Törnblom, Mattias Varela, Lojsan Wallin från succépodden Måndagsvibe, Dragomir Gago Mirsic, Julia Fransén och många fler därtill. Och för att inte tala om dagens premiärgäst, Joakim Lundell. Följ gärna podden på Instagram och TikTok där den heter @nemomoter. Men mig personligen når ni enklast och bäst via min hemsida som är www.nemohyden.se. Men nu kör vi igång denna nystart. Avsnitt 589 av Nemo möter en vän. Plats på scen för min gamle vän och vapendragare och en av Sveriges kändaste och mest omtalade människor. Ja, med andra ord, den perfekta premiärgästen. Jag ger er Joakim Lundell.
Då kör vi. Ny premiären, nylanseringen, första episoden av Nemo möter en vän 2.0. Och vem passar bättre då att gästa än min gamle vän och vapendragare Joakim Lundell?
Får jag fråga hur många, du har ju Nemo möter en vän.
Mm.
Hur många vänner har du fått nu genom åren?
Ja, det är en bra fråga. Tanken med podden var ju att få massa kändisvänner. Jag vet inte hur många det har blivit, inte jättemånga kanske. Men om jag ska tänka på alla de hundratals gäster jag har haft genom åren och tänka vilka jag faktiskt har någon slags relation med idag, så kanske jag har ätit lunch med typ 5 stycken kanske. Inte jättemånga kändisvänner. Du har nog fler, tror jag.
Nej, det tror jag inte.
Har du några kändisvänner?
Nej, det tror jag inte.
Anjo räknas inte, kan jag säga.
Nej. Nej, men det tror jag inte. Men jag är väl på god fot med de mesta, så att man känner varandra och pratar och så.
Mm.
Men jag är ju ingen sån som gillar att gå på såna här mingel och tillställningar. Och så jag kommer ju aldrig i kontakt.
Man märker ju det också på dig. Jag kommer ihåg på galapremiären för, jag tror det var Feed.
Mm.
Och man märkte hur du går in i ditt skal. Du går runt och är ganska introvert och är som ett, ja, men som ett skal lite grann. Du trivs inte jättebra.
Nej, det kommer fortfarande ihåg den kvällen. Det enda jag tänkte på bara, ja, snart ska du gå upp och prata på scenen och det kommer vara ett helvete och ja. Nej, jag gillar inte det här, för mycket folk, min energi dräneras. Mm.
Men det där är också någonting som jag upplever förändras mycket med åren också, att jag trodde förut att jag var en extrovert människa som fick energi av att prata med alla och sådär. Och det kanske man var på ett sätt förut. Men med tiden och med åldern så känns det som att man mer och mer, alltså det tar så otroligt mycket energi av att vara i sådana sammanhang.
Ja, jag har alltid sett dig som väldigt extrovert och väldigt duktig socialt. Du har lätt att prata med nya människor och ta mycket plats i en grupp och så.
Det är ett minneblott kan jag säga.
Är det så?
Ja. Fråga min tjej. Det är, jag ligger jättemycket hemma bara och det är så jag laddar på, att jag är helt själv, ofta är tystnad liksom och gör mina prylar och så. Jag tror att det finns en fördom eller en bild av mig om att jag är super social. Och det kanske var förr, men det är kanske en åldersgrej också, att man växer upp och man hittar sina sätt för att ladda batterierna. Jag skulle komma till det, och jag hade skrivit ner det här i manuset, att du har ju ett fruktansvärt tempo just nu. Jag försökte boka det här med dig och när du berättade ditt schema för mig så var jag bara, alltså, varför kraschar han inte? Hur fan kan du stå på benen?
Ja, det är en bra fråga. Alltså, jag grät ju senast i förrgår. Alltså för att jag inte orkar. Men sen på något jävla sätt så lyckas jag ändå ta mig fram. Det är många gånger alltså jag gråter och känner så här, fan jag orkar inte. Alltså jag är helt slut. Vi spelade in en scen i förrgår där vi skulle ha ett tävlingsmoment i ett program jag gjorde. Och vi fick ta om det 20-30 gånger. Tappade orden, gick fel, trots att... Så här, du går på högersidan och sen så här, fyra gånger lyckas jag gå på vänstersidan. Och det är ju liksom att hjärnan kopplar inte. Det liksom stänger av.
Ja, det där låter som typiskt stress. Men när jag har haft så i livet att jag ser sådana här varningssignaler, det kan handla om att jag stoppar in tandborsten i diskmaskinen eller att jag försöker öppna porten hemma med bilnyckeln och sådana saker. Du vet, så här, klassiska symptom på att det är stressigt. Jag blir ganska rädd då och skrämmer upp mig själv mycket. Men hur är din inställning till det där? Kan du bara borsta av det eller blir du också väldigt rädd?
Ja, men det är klart att jag blir rädd, men jag har inte riktigt tid att göra någonting åt det, för att jag vet ju att läget är som det är. Jag vet ju att mitt schema är så här i flera månader framåt, men det är också mitt eget fel. Det är inte så att jag kan dra på mig en offerkofta och tycka synd om mig själv. Till exempel, jag ska göra en turné i sommar. Och tanken var, men vi kör 5 exklusiva gig. Nu ska jag göra 23 gig. Och det är jag som har tackat ja till det här. Och det är ju för att jag kanske för stunden tänker, ja men det blir jättekul att komma ut lite och så. Men jag vet ju att när sommaren kommer så är det tid som tas från att jag kanske vill åka iväg med Jonna och barnen och bara bada eller någonting. Det är att jag har så svårt att visualisera saker jag tackar ja till, hur det blir sen. Jag tror att jag ska kunna fixa och hinna allting. Och jag vill gärna vara till lag så liksom hjälpa och ställa upp och så. Men sen så blir det den här jävla krocken. Och det är absolut inte synd om mig. För att jag fan inte har lärt mig det på så här många år. Och jag vet inte hur många gånger jag suttit i sådana här sammanhang som med dig och pratat om det, att jag måste lära mig det. Vet du att mitt löfte var att göra mindre program och mindre jobb det här året? Men jag fan lyckas liksom skriva en bröllopsserie på TV4. Ska gifta om mig det här året. Har liksom varit iväg länge i Skottland på spökjakt. Gör större produktioner till YouTube. En liksom turné på 20 datum runt om i Sverige från Luleå ner till Malmö liksom. Och det här var året. Ja, men jag ska ta det lite lugnt nu så att det verkligen...
Men vad är det då som gör att du säger ja till allt det här? För det finns ju, för mig låter det som att det kanske finns flera förklaringar till det. Att det dels kanske handlar om att du, dels kanske en ekonomisk vinning är att göra mycket. Dels kanske en rädsla för att det kanske kommer en dag där du inte får göra allt det här roliga. Dels kanske du inte gör folk besvikna och säga nej till folk. Vad är din sanning i det här?
Det ekonomiska tror jag inte att det är. För att mycket sån här storproduktion är jag själv, vet jag ju inte ens om jag kommer gå plus på. Jag har ju gjort produktioner på YouTube där det har varit 1 miljon back liksom. För att jobba skiten ur sig. Nu på senare år så har det väl gått bättre ekonomiskt för att jag har lärt mig mer att göra en bra budget för projekten. I början var det ju bara, ja men där behöver vi. Och sen var det skitsamma vad det kostade. Men jag tror väl det är lite som du säger att åldern så här, ja men jag kanske inte kommer åka på en sån här turné mer. Det kanske inte kommer bli så här kul igen. Och så får man en förfrågan, till exempel Brännbollsyran, en sån här festival alla vill spela på. Det är ju liksom, det är helt galet där uppe. Man måste vara där för att uppleva det. Och sen säger man ja. Och sen kommer man på att det är liksom uppe i Umeå.
Mm.
Och jag gillar inte ens att flyga. Man kommer på alla de där grejerna sen.
Mm. Jo tack, jag minns att du inte gillar att flyga. Jag kommer aldrig glömma när efter Kungen av Tylösand, när du och jag skulle headlina som, det skulle vara Ladies Night i Kalix, längst upp i Norrland, och du och jag skulle vara dragplåster där. Bara massa tjejer och sen du och jag. Och så står jag själv på Arlanda och du dyker inte upp, så jag får gå upp helt själv dit.
Och jag ljög om att jag hade tappat
ditt pass, ja.
Ah.
Fan vad du har ljugit och sånt där genom åren. Alltså. Det är tur att du har växt upp till slut. Men fy fan alltså. Jag visste om att du ljög då. Jag visste om det. Jag blev så jävla arg. Och så fick jag åka upp helt själv dit och gå runt där i Norrland. Bland alla liksom. Tjejerna var ju trevliga, men killarna hatade ju mig liksom. Det var verkligen så här. Och alla sa samma sak. Vad sa de?
Varså Jockeboy då?
Varså Jockeboy då? Det sa alla. Och jag bara, nej men han glömde sitt pass liksom.
Nej, jag fick en faktura sen.
Fick du det?
Ja.
Är det sant? Från Brinken?
Nej.
Nej, det var ingen Brinken-gig.
Kalix stadshotell tror jag det var.
Okej, okay, det var nog ingen Brinken-gig tror jag.
Var det inte det?
Jag har ingen aning.
Vet du, jag måste bara bryta in och säga det här. Mm. Jag får ett mail igår. Jag känner ju Felicia som är med i Mello väldigt bra. Hon var ju precis i en produktion med mig jag gjorde.
Mm.
Så jag är nära väl med henne. Då får jag ett mail från Micke Brinkenstierna. Alltså här, Mellofeber. Då bokar han ut Melloartister, till exempel Meira Omar, Brandsta City Släckers. Och sen står det då Felicia.
Mm.
Och jag vet ju att hon har fan ingenting med honom att göra överhuvudtaget.
Mm.
Jag ska se om
jag såg detta mail. För visst var A-Teens också med.
Ja,
de har inte heller någonting med varandra att göra.
Det är så jävla sjukt att det fortfarande än idag, och man kan liksom inte bli arg på människan.
Nej, det är någonting med det där som är så jävla älskvärt också, att han kör på sitt race liksom.
Ja, alltså år efter år efter år, det förändras liksom aldrig. Det är samma Brinken och de här mejlen. Men jag tänker, här har jag Mikael Brinkenstierna, Mellomania. Boka dina Melloartister. Då har vi Brandsta City Släckers här.
Mm.
Felicia. Korslagda.
Det är så kul. Han bara tar liksom. Alltså han bara så här. Ja, men jag kan väl boka dem.
Är det så här, 02, 18. Och sen har han till och med Junior Lerin då.
Ja. Du, jag kan säga, det är en tidsfråga innan du är med i det här stallet. Kan jag säga.
Han har försökt få med mig på massor olika sätt genom åren.
Jag kan tänka mig det.
Allt från merch till bargig igen och sånt.
Mm. Mm. Det blir väl en ny barturné du och jag framöver då, där vi kan vara nyktra. Se hur kul det är. Åka runt och blanda. Till Kalix kanske?
Ja, ja. Skvätta. Det var så sjukt. Alltså, vad ska vi göra på scen då?
Ja, just
nej, men vi går ut och vaskar typ två backar sån här Bacardi Breezer.
Mm.
Vattenmelon.
För de som inte har koll på det, så pratar vi alltså om barturnén efter Kungarna av Tylösand för, ja men 16 år sedan blir det ju. Det är så sjukt att säga det.
Det är så sjukt att säga det.
Ja, fy fan.
16 år sedan. Mm.
Vi har alltså känt varandra i 16 år. Det är helt crazy.
Nej men alltså 16, nej nu, alltså man blev ju nästan rädd när du sa det.
Ja, fy fan.
Förstå att någon har hunnit att födas och bli 16 fucking år.
Mm. Nej, det är ofattbart. Jag får typ
det är ju halva vårat liv sen.
Nej, jag får svindel av det.
Nej, men alltså, Nemo, på riktigt, det är halva vårat liv sen typ.
Om vi är 32. Nu är vi inte så unga tyvärr.
Nej, men 4 års liksom skillnad.
Ja.
Så är det halva, exakt halva. Jag är ju 40. Mm. Hade det varit 20 år sedan, då är det halva mitt liv.
Don't rub it in, kompis. Jag vill, fan, inte.
Nu var det svindel som du säger. Alltså. Ja. Nu kommer jag åka härifrån ångesten. Att Kungarna av Tylösand var halva mitt liv sen.
Ja. Nej, men det som jag skulle komma till var ju att efter Kungarna av Tylösand så var ju du och jag någon slags stökigt radarpar. Och Mikael Brinkenstierna, kung av dokusåpaturnéer, kontaktade oss och ville göra en turné med oss. Och vi då åkte runt i typ 25 städer i Sverige och gjorde exakt det du beskriver. Vi åkte runt och stod på en scen och skrek och skvätte skumpa. Och det var ju så sjukt med det, för att vi fick en scen och det var någon DJ och så, jada, jada, jada. Och så säger vi till Brinkenstierna så här, men vad fan ska vi göra då? Vad ska vi göra då? Och vi får liksom komma på själva vad vi ska göra, och vi har ingen aning. Vi står på en scen och det är hundratals unga människor framför oss. Och vi bara hoppar runt och skvätter och skriker. Totalt talanglösa. Men vi ska ändå bara stå där som någon slags... Nej, det är så bizarrt. Alltså, jag vet inte.
Kommer du ihåg när vi inte orkade hoppa runt och skvätta längre? Då fick vi en soffa på scen som vi plockade upp massa tjejer. Och medan de andra i publiken bara typ stod och tittade och så var det musik på. Alltså, det är ju jättesjukt. Vi bara sitter där liksom i en soffa med folk. Och så när de har suttit där en stund, då kommer det upp några andra.
Nej, det är jättekonstigt. Det är verkligen. Och jag tror att den där, vad ska man säga, det där lever ju vidare. Jag har ju sett Brinken, han tar ju ut PH-deltagare nu också. Så det fortsätter säkert. Men jag tror inte hysterin är lika stor då som det var nu. Jag tror det pikade med oss. Det kändes som det.
Ja, men det måste ju varit den allra sista piken. Innan oss så fanns det väl pikar som var ännu större än oss.
Robinson,
ja.
Robban.
Ja, där måste ju varit den största piken någonsin när han var ute.
Snoppgroggarna.
Ja.
Martin Melin. Ja, men jo, så var det säkert. Men jag tror vår peak var den sista peaken. Jag tror inte det är likadant längre. Även om de faktiskt fortsätter med de här turnéerna, vet jag.
Ja, nej. Alltså, vi var the last of a kind och sen dog det ut där.
Du, jag är superglad över att just du är premiärgästen i det här nygreppet som jag gör med den här podden nu. Det här är ju första episoden av den här podden som inte är bakom betalvägg på över 7 år. Det är lång tid. Och jag känner så här, vem ska vara premiärgästen då? Dels så är det ju en superbra gäst för alla poddar. Det behöver inte hymla med. Men också så har vi vår historia. Och det kändes fint att det är en vän då i Nemo möter en vän som kommer förbi premiärepisoden. Så jag är jätteglad att du är här, ska sägas. Välkommen igen.
Tack. Mm.
Men du, det här med din hälsa, och vi pratade inledningsvis om det här att du har sånt jävla tempo. Jag tänkte att jag ska nämna ett ord kopplat till din hälsa och du får kommentera det ordet, hur det går för dig. Är du med?
Mm.
Första ordet då, sömn.
Inte så bra.
Hur mycket sover du?
3-4 timmar per natt kanske.
Det är helt sjukt alltså.
Men jag det låter kanske värre, kan det låta värre än vad det är, men om vi säger så här, 8 timmar kan jag inte sova. För att då blir jag tröttare. Då vänder det. Mm. Då får jag typ ont i kroppen. Alltså då kommer liggsår nästan. Alltså då känner jag att någonting är fel. 5-6 timmar, okej. Det där funkar. Jag är väl lite under vad min kropp vill ha. Min kropp vill nog ha mellan 5-6 timmar.
Mm. Men om du sover så lite... För resten av delarna som jag kommer till nu, jag tror att de är ganska svaja också nämligen. Och jag får liksom inte ihop hur du kan funka. Vi tar nästa ord till exempel. Kost.
Ja, det är inte så jättebra heller.
Berätta om din kost. Hur ser det liksom ut? Vad äter du vanligtvis?
Till frukost, Nocco.
Nocco och cigg, eller?
Ja. Och sen...
Det sjuka är att folk tror att du skojar nu. Men det är ju inget skämt, eller hur?
Det är inget skämt, nej.
Nocco och cig till frukost?
Ja, eller först och främst Nocco.
Mm. Och sen en cig?
Ja, inte alltid, för jag mår illa på morgonen. Mm. Men Nocco alltid. Det är det första. Och skulle det inte finnas Nocco hemma, då hade jag kunnat åka flera mil för att få tag i Nocco. Alltså då, jag tror det sitter mentalt att så här... Jag tror inte jag blir pigg utan Nocco, utan jag tror att det sitter mentalt att jag blir pigg.
Mm. Placebo?
Ja. Mm. Och sen runt lunch, Nocco.
Nej.
Jo, det är... Alltså jag skojar inte.
Hur många Nocco drar i dig per dag?
3.
Är det sant?
Är inte det bra?
Men är det bra? Jag vet inte. Alltså drar jag i mig 2 så mitt hjärta hoppar ur led alltså. Jag känner mig som att jag är minipåtänd och känner mig lite orolig i kroppen. Alltså du drar i dig 3 och bara är skön, eller?
Nej, men det kanske är därför jag har så mycket ångest nu när du säger. Men... Jag dricker de 2 liksom ganska tajt innan lunch. Mm. Kanske första vid 06 och andra vid 10. Men sen går det ett tag. Då kanske jag dricker en tredje Nocco vid typ 7 på kvällen.
Men sluta prata om vad du dricker. Vi pratar om kost här. Äter du ingenting eller?
jo, jag lagar en bra middag alltid.
Mm.
Jonna får oftast bestämma, för jag tycker det är kul att när hon uppskattar när jag lagar mat. Det är ett nytt intresse. Jag gillar att laga mat mer.
Mm. För back in the days när vi hängde mycket så var det ju nästan alltid så här pasta och ketchup typ.
Nej, det är borta i alla fall. Mm. Så här kommer ändå det positiva i kråksången. Jag lagar vettig mat. Alltså äta snabbmakaroner, då är det ju han vars studio vi är i som har grova kostproblem. Han och jag började tillsammans med dålig kost och äta liksom bara snabbmakaroner och köttfärssås. Där har vi växt ifrån varandra, jag och Anjo. Jag gillar mer nu att laga rejäla måltider och utmana mig själv och sånt. Men jag tycker inte det är kul. Alltså på morgonen, jag mår så jävla illa fram till lunch. Jag önskar att jag kunde äta frukost. Jag är så jävla, alltså, förstå när man är på hotell. Jag är så avundsjuk på alla som kan bara slakta en hotellfrukost. Med ägg och bacon och äggröra och frallor och frukt och grejer. Jag går inte ens ner till frukosten för jag mår dåligt av att se alla andra och kunna äta medan jag liksom, vet, har spyan i halsen.
Mm. Nästa ord då, kopplat till din hälsa. Träning.
Nej.
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 Ja, de tre är ju det mest basala vi har för att må bra. Och det är ju rätt skrämmande att höra de tre hos dig, får man säga.
Nu kommer vi ha en vild diskussion om det här.
Mm, kör!
Jag tror inte på att träning, kost och hälsa på det här sättet är kopplat till hur vi mår och sjukdomar. Det känns inte som att det finns en koppling till cancer och sådana sjukdomar med sin livsstil.
Jag kommer inte argumentera emot dig, för du vet ju bäst vad som får dig att må bra, såklart. Vad ska jag säga?
Nej, men jag säger inte att jag mår bra eller mår dåligt. Alltså, om vi kollar på alla gamla rockstjärnlegender. Mm. Vad för kost har de haft?
Sprit och knark.
Ja. Mm. Jag kommer ihåg Colin Farrell när han gick ut liksom med hans, vad han drog i sig på en vecka. Mm. Och då var det liksom 3 whiskyflaskor, 7 plattor öl, 10 gram kokain och grejer.
Ja, men inte, okej, nu måste jag avbryta det där. Colin Farrell är nu för tiden nykter och drogfri sedan typ 8 år tillbaka. Så varför blev han då nykter i sådana fall?
Ja, men det var väl, ja, men hans raid var ju något av det mest bizarra någonsin. Om man säger Keith Richards, hur gammal är han nu? Mick Jagger.
Ja.
Det är inte många av de här gamla rockstjärnorna som har levt på liksom kokain, diverse substanser, skitdålig kost och stressen.
Mm.
Alltså den stressen de hade på deras turnéer. Säg någon rockstjärna som har dött i förtid om det inte har varit överdos eller självmord. Säg någon som har blivit sjuk liksom och bara liksom.
Mm, ja, men alltså så här, du kanske går i bräschen här för en ny livsstil som funkar för människor.
Nej, jag säger inte att livsstilen är bra. Jag tror att det ligger genetiskt på något sätt hur vi utvecklar sjukdom.
Mm.
Inte hur vi lever. Nu ska inte jag säga att det är så. Men det känns som när man tittar på vissa människor. Man bara, men alltså du har stressat hela ditt liv. Du har knarkat hela ditt liv. Och du har aldrig tränat. Men du är 92 år gammal.
Mm.
Hur? Mm.
Men du tränar aldrig någonting, eller?
Nej, inte mycket.
Nej. Nej, det är ju...
Eller det blir ju, till exempel, vi spelade in ett kurragömma-avsnitt. Jag tror jag gick 30 000 steg på 5 timmar eller något sånt där.
Mm.
Nu ska jag inte säga att det exakt var så, om det är omöjligt rent tekniskt. Men det var, ja, men summan av det hela, bizarrt många steg. Så det blir ju en form av träning. Det är ju som att jag går ut, vi säger jag går ut ur dörren här. Och sen går jag bara i 5 timmar.
Mm.
Det är väl en form av träning.
Mm.
Vi rör oss och letar efter folk hela tiden. Vi gick in hockeyarena runt. Och till exempel, jag har haft produktion nu i 5 dagar. Jag har sprungit upp för trappor och ner för trappor fler gånger än vad jag kan räkna. Det är väl en form av träning. Ner till annexet som låg bredvid liksom, och hämta deltagare upp igen och till synkstationer. Det blir väl som nästan lite konstant träna.
Mm, kanske. Ja, så, som sagt, alltså, jag tror att vi alla ska hitta vårt sätt att leva och vad som passar oss. Om du känner att det här funkar för dig, så vad fan ska folk säga då?
Men, jag vet ju inte om det funkar.
Vi får väl se om du lever några år till, eller inte.
Nu ger du mig ju superångest alltså.
Men får du mer ångest nu än vad du fick när jag sa att kungen av Tylösand var 16 år sedan?
Ja, men det är väl en blandning. Alltså jag är ju hypokondriker, så jag är livrädd för sjukdomar.
Mm.
Men nu har jag slutat fråga min AI om sjukdomar i alla fall. Mm. Han bara sitter och ljuger för mig hela tiden. Mm.
Men du nämnde inledningsvis om att ni ska ha någon slags 10-årsjubileum för ert bröllop.
Mm. Mm. Du är bjuden.
Ja, tack så mycket.
23 augusti. Ja. Jag tror det där.
Inbjudan har inte kommit än, men tack ändå.
Nej, vi är i sista sekund där, vi har inte skickat ut dem än.
Ja, okej. Okay. Mm. Ja, men det ska bli fint. Jag kommer ihåg ert bröllop.
Mm.
Jag var på det. Och det som var intressant på det, tyckte jag, och det var jättefint, men det var ju också, man fick en insyn i din värld som jag inte tror att du är lika aktiv inom nu. Det här, alla influencers, alla youtubers och så här. Jag vet att du inte umgås så mycket med den världen längre. Men på den tiden så var det verkligen, det var ju väldigt mycket youtubers och sånt där. På bröllopet ju.
Men vi hade ju ett tv-sänt bröllop.
Just det.
Mm-hmm. Och vi var med i ett nätverk som hette Splay.
Mm.
Så det blev väldigt mycket människor från Splay där.
Mm. Jag tänkte det då, att jag, när jag gick runt där, jag bara, är det någon här som verkligen känner Jocke på riktigt? Eller är alla bara här för att skapa content av det liksom? Det var kameror överallt och massa ytliga bekanta. Och jag kände bara så här, fan. Och jag tänkte på det nu också när vi snackade om det här med 16 år, att vi har känt varandra så länge. Har du någon kompis i ditt liv nu som du har känt längre än 16 år?
Ja, jag har väl 3 barndomsvänner, precis som jag vet ju. Jag har ju träffat mycket av dina barndomsvänner. Mm. Så jag har väl 3 stycken barndomsvänner jag fortfarande har väldigt tät kontakt med.
Mm. Ja, fint. Jag visste inte det. Det hör man inte mycket om, eller ser inte mycket om liksom.
Nej, men de gillar ju inte att vara offentliga. Väldigt mycket vänner som inte är offentliga.
Mm.
Men nu med åren har jag ju skaffat mig jättemycket fina vänner. Framförallt genom arbetet man stöter på människor i olika sätt. Och sen utvecklas till vänskap, till exempel Jonas Bergström, han är ju programchef på ITV, han är ju en av mina närmaste vänner.
Mm.
Vi började jobba med familjen Lundell och sen har vi gjort alltihop, spökjakt och så.
Mm.
Och på semester, familjen, vi har podd ihop.
Du, kan du ibland stanna upp och känna så här, hur blev det så här? För att vid det här laget så har du vunnit guldbaggar, kristaller, det har varit sommarprat, du har gjort film, du har gjort massa musik och allt du tar i blir liksom guld. Det måste ju också även för dig kännas väldigt konstigt att det blev så här också på ett sätt, eller?
Jag slutar tänka så. Jag minimaliserar min värld för att fungera. I min värld finns det de jag jobbar med. Och sedan så finns det barnens behov och vad de behöver göra. Åka till förskolan, åka till skolan, BVC, åka på familjeaktiviteter, spela in våra videos. Och sen är det bara där. Och den gatan vi bor på.
Mm.
Jag försöker att inte tänka större än så. Jag försöker att tänka att jag inte är en del av en medievärld. För man mår inte bra utan då kommer allt det där. Du ska ta in vad folk tycker och tänker. Och jag vet att jag spelar in saker som väldigt många personer tittar på. Det är jag väl medveten om. Men jag laddar upp videon och sen släpper jag det där. Sen är mitt arbete färdigt. Mm. Eller idag så laddar jag inte ens upp videon själv. Utan jag har konsulter jag jobbar med som har allt förberett. Vad videon ska heta, annonseringar och allting. Och sen laddas den upp.
Mm. Men när du står på till exempel Guldbaggegalan eller på Kristallen och vinner ett pris till, vad tänker du då? Där i stunden.
Ingenting.
Och vad tror du andra tänker på? De som är riktiga skådespelare eller riktiga tv-producenter. Vad tror du de tänker? Jag antar, om jag känner dig rätt, så kan jag tänka mig att du tänker att de tänker att du inkräktar på deras bransch, att du inte är den riktiga dealen liksom. Eller hur känner du?
Så tänkte jag i början. Men nu känner jag inte så längre. De är mer nyfikna på liksom den nya koden, hur man ska jobba. Så de flesta kommer fram och ställer frågor. Nej, jag har aldrig mött det. Och så fick jag ju någon så här utmärkelse på Publicisternas filminstitut. Nu vet jag inte exakt vad det hette. Då fick jag guld. Vad fan hette den? Tuppen eller något? Ja, men för, det är ju sånt där lite finare filmklubb. Och där fick jag någon utmärkelse. Och de var ju mer väldigt nyfikna på sättet att jobba. Jag tyckte i början, och det var min bensin att så här, åka till Kristallen, och ingen tyckte jag var värd det, och det blev bensin. Sen upptäckte jag typ efter femte Kristallen att det är ingen som tycker så längre. Utan att många utav våra stora liksom tv-profiler tittar på spökjakt.
Men vart ligger din talang? Vad består din talang i, enligt dig? För min upplevelse av det, min bild av det är att du har en exceptionell talang i att visa, känna vart vinden blåser, känna vad som kommer bli hett och stort och ge dig fan på att bli bäst i det väldigt, väldigt snabbt. Det är det som, det är min bild av det utifrån.
Och då känner du mig väldigt väl. Det där är ju liksom 10 av 10, var ju hur jag, hade du ställt frågan så hade jag beskrivit det likadant, och det är ju fint. Då känner jag, du känner verkligen mig på riktigt.
Det är tur det, efter 16 år.
Ja, nej men jag hade svarat identiskt.
Vad fint, vad bra. Men du, det har varit ett ganska rörigt sista år får man säga, och jag tänker att vi ska inte gå alldeles för mycket in på all drama kring dig och din, ja, men din gamla familj, dina bröder och sådär. Det känns överexponerat som det är. Mm. Och det tror jag många tycker. Men jag blir ändå nyfiken på att när det stormade som mest här för, ja men vad blir det? En månad sedan, 2 månader sedan kanske? Någonting. Vad händer i dig då? Jag förstår att du har varit säker på din sak, att du står för det du känner och tänker. Men när det blåser och stormar så mycket som du gjorde då, det måste ju skaka i dina fogar också. Eller?
Nej.
Ingenting?
Nej, faktiskt inte. Jag hade mer panik att när man alltid kommer vara släkt med någon och associeras med någon och inte, det är ingenting du kan bli fri ifrån. Då kan jag tycka det är jobbigt när så här, han är häktad, han är släppt, det är hovrätten, det är tingsrätten, han är dömd till fängelse, nu har han gjort det här igen, misstänkt för nya brott. Och i varenda jävla artikel som kommer mitt namn upp, där kan jag tycka är jobbigt. För det är någonting, då blir jag nästan, du vet, att för Anna, jag kan inte fly ifrån det här. När den här dokumentären släpptes, då kände jag ju ganska snabbt att så här, aj, det här kommer inte landa bra för SVT. Jag är ju själv producent. Så när jag har sett färdigt första avsnittet så bara, oj, hur tänkte de här?
Men det låter på dig som att du nästan ömmar med dem, att det här kommer bli tufft för SVT. Borde inte din reaktion egentligen bli att du blir pissförbannad om du anser att de har gjort massa fel?
Vad hjälper det? Alltså,
nej, men menar bara, du är så pass cool i det, menar jag.
Jag har ju insett att man säger ju att tv måste följa pressetiska regler, annars kan de bli anmälda till granskningsnämnden. Men de bestämmer ju själva det där och kommer runt. Det spelar ju ingen roll att jag kan skicka in till SVT och säga, hej, ni har sagt att jag har tagit mig in obehörligt i en lägenhet jag inte har rätt att vara i och fotat en dagbok, och ni säger att det är en chatt som är en källa till det. Här är chatten. Jag har sagt att de inte ska fota en dagbok, alltså motsatsen. Lägenheten var uppsagd. Den här personen hade inte rätt att ens vara i lägenheten. Gustav Björklund bytte lås för att personen var avhyst, vägrade hämta sina saker och vägrade lämna tillbaka nyckeln. Jag gav dem underlag. Jo, men vi tycker ändå att vi har berättat. Ja, vi tycker ändå. Ja, men då kan ni ju gå runt de här reglerna. Och vad blir konsekvensen? Jag har fått veta att personen som är ansvarig utgivare skulle ändå sluta på SVT. Han skulle göra något helt annat i livet. Han skulle inte ens jobba med tv längre. Det kommer ingen konsekvens.
Vad vill du säga till de människorna som kanske likt Bo Göran Bodin hängde upp sig på det här med att, men det var ju väldigt så att folk var så upphängda, eller då han, framförallt då han som skapat dokumentären, just den här enda specifika detaljen om att du hade sagt att allt fanns nedskrivet och så fanns just inte vissa saker nedskrivna.
Jag har aldrig sagt det heller.
Nej, men de hävdar ju det.
Ja, men det sjuka är ju att på bokens baksida så står den att den består av minnesbilder. Punkt slut. Det står på boken. Det spelar ingen roll om jag skulle ha sagt i en intervju att allt finns bevis för i papperna. För det står på boken. Och det är boken det handlar runt. Det står på boken att det är minnesbilder. Punkt slut. Det står på boken. Mm.
Ja, det är också ganska intressant när vi lever också i ett samhälle där nästan alla människor som skapar innehåll tar sig friheter att köra lite konstnärlig frihet. Att man utvecklar kring ämnen. Kolla på Alex Schulman, som allt han skriver i sina böcker och i sin podd har han mer eller mindre sagt att vissa grejer är sanningen och vissa grejer är bara saker som jag skapar utifrån sanningen och tar mig lite friheter här och där. Så ofta människor gör. Jag säger inte att du gör det här, men jag menar bara att även om det hade varit så är det en ganska sjuk sak att hänga upp sig på.
Ja, det blir ju en konstig fokusförflyttning, för oavsett, jag har ju lagt ut alla mina socialpapper och bupppapper för att liksom alla kort på bordet. Och då blir det att det är ju ungefär som att någon blev torterad i en källare i 10 år. Och sen, ja, men du blev inte skendränkt. Så nu ska vi ifrågasätta. Men det finns dokumentation för misskötsel och tortyr på 100 andra sätt. Det blir jättekonstigt, för det är jättetydligt i mina socialpapper att jag inte blev bra behandlad. Jag blev bortlämnad. Jag blev liksom utstött av familjen. Jag blev gaslightad. Jag tycker det är jättekonstigt att fokusera på de delar. Men jag vet ju också att Göran Bodin har ju alltid gjort den här typen av dokumentärer. Han har alltid valt förövarens sida, om man säger så.
Det är ju... Ja, men det var ju som att svenska folket delade sig i två läger lite grann. Framförallt när man läste krönikor och så. Du fick jättemycket medhåll, ska säga. Att många människor är och var ju på din sida. Alltså, men hur upplevde du det där att det fanns två läger?
Jag tyckte inte riktigt det var två läger. Kanske bland krönikörer. Men i kommentarsfält så var det ju liksom 95%, alltså, gav ju SVT skit. Men jag blev väldigt chockad när krönikörerna var blandade, för jag tänkte de kommer väl ta SVTs parti per automatik i och med att det liksom är public service. Men det gjorde de inte. Mm. Och där chockade mig ändå.
Jag tror att det var Anjo eller om det var Jonna som sa till mig någon gång i tiderna att du kan bli lite manisk när du hamnar i sånt här blåsväder. Du säger att du inte mår dåligt och det är ju jättebra, men att du blir väldigt, du får mycket tunnelseende och är helt fast i det och vill svara på allt och läsa allt och du blir väldigt svår att nå liksom nästan. Stämmer det?
Ja, fast jag mår inte dåligt av det, jag vill bara kolla på läget.
Ja, men jag sa det, du behöver inte må dåligt av det, men att du blir liksom så här nästan okontaktbar.
Jag kan läsa min flashback-tråd utan att må dåligt. Mm. Och nästan kunna skratta åt vissa saker. Att så här, men människa, hur mår du liksom? Mm. Du behöver en kram. Någon behöver komma hem till dig. Och det är snabbt liksom innan något liksom allvarligt händer. Mm. Medan vissa blir ju liksom, alltså mår skit.
Ja, jag som sagt, jag sa inte att du mådde dåligt av det. Men jag menar mer, hur blir du i hemmet då? Hur blir du som partner? Hur blir du som pappa när du är helt manisk i det där?
Förr, alltså helt bortkopplad. Då fastnade ju socialpapper och allting. Det där har jag blivit bättre på. Jag tar koll över läget och så släpper jag det. Okej, nu känner jag att jag har koll. Mm. Så när avsnittet släpptes, jag tittade på det. Jag var i England då. Och då kände jag att så här, nej, det här kommer inte landa bra för SVT. Och sen inväntade jag liksom några timmar. Och sen såg jag i kommentarsfält att de fick jättemycket kritik. Och då tänkte jag så här, okej, människor är friska i alla fall. Det är jättebra. Men jag märker att så här, när vi makthavare ska granska så ska vi bara liksom förvänta oss det. Och absolut, jag köper det. Vi makthavare. Men journalisterna som gör det klarar inte av. De tror att de har något skydd ungefär. Och då blev jag så här. Det kändes så konstigt när jag läste Expressen då att de hade ringt upp Göran Bodin. Och då har han slagit ifrån så att det var bara min armé utav följare. Mm. Och då hade faktiskt för mig Expressen eller Aftonbladet där stått på så att säga, nej men det är ju liksom sakkunniga också som kritiserar ditt sätt. Och då vill inte han ens svara på frågan. Då blir han bara jättestört liksom.
Mm.
Men han förväntar sig att komma hem till mig och sätta sig och prata om min barn. De måste sitta och anklaga mig för saker. Och då blir det så här, alltså blir du så kränkt att du måste ta till att folk faktiskt kanske inte tyckte den här dokumentären landade bra. Med någon härskarteknik att det skulle vara min armé.
Har ni haft någon kontakt efteråt, du och Bo Göran Bodin?
Nej.
Skulle du vilja ta ett snack med honom?
Jag ville jättegärna debattera med honom först.
Mm.
Men sen kände jag bara nej, jag mår inte bra utav det.
Mm.
Jag kan prata om det nu utan att bli förbannad. Det skulle jag inte kunna för några veckor sedan. Då hade jag liksom gått igång och blivit förbannad. Mm. Nu tycker jag mest bara är sorgligt och jag hoppas att nästa person som får någon dokumentär mot sig eller vad den är liksom kan göra sin röst hörd.
Mm. Tror du att det finns något slags hopp för dig att försonas med din gamla familj?
Nej.
Det är stängt.
Vi får olika. Det jag hade aldrig fått bra energi i livet. Det är alltid ständiga problem. Och det, alltså, du mår inte bra om du har människor runt dig som ständigt är i problem eller har problem. Du vill ju träffa människor du får god energi av.
Mm.
Och vi har inte samma värderingar. Det finns ingenting vi kan prata om där vi tycker lika.
Mm.
De har ett annat sätt att se att stötta varann. Att stötta varann är inte att sitta och titta på när någon begår brottslighet.
Finns det en sorg?
Bryr man sig om någon,
mm,
då försöker man väl få någon att komma rätt i livet. Mm. Oavsett hur tufft det är att ställa de kraven. Att vet du vad? Där du håller på med är inte okej.
Okay. Mm.
Jag tycker inte att det är okej okay överhuvudtaget. Och fram till du faktiskt ändrar dig så vill inte jag ha någon kontakt med dig. Det är ju faktiskt att vara schysst emot personen.
Mm.
Att sitta och klappa någon på ryggen man vet gör brottslighet och personen sitter just nu i ett häkte riskerar ett långt fängelsestraff. Har man stöttat familjemedlemmen då? För mig är det helt bizarrt.
Nej, det du pratar om är ju skolexemplet av medberoende.
Ja.
Att alla i familjen anpassar sig efter Krippa, klappar honom medhårs, vittnar för honom till och med,
ja,
så han bara kan köra på med sitt race liksom. Tills skiten slår i fläkten till 100% som det har gjort nu liksom. Så alla de är ju en del i hans krasch liksom. Hade de satt en gräns tidigare, då hade han kanske inte hamnat där han är nu. Det är det som är grejen med att sätta gränser. Det är ju av omtanke, av kärlek. Det är ju sådana människor man vill ha runt omkring sig som faktiskt sätter en gräns när de är oroliga. Alltså om du bara klappar mig medhårs när jag håller på med min galenskap, då är du ingen riktig vän.
Nej, jag håller med dig helt och hållet. Och det är så skrämmande att de inte kan se det.
Men det är ju en dysfunktionell familj som har gamla mönster som sitter så djupt liksom, och då är det svårt att borsta av sig det, antar jag. Eller så vill de bara inte se det.
Du har ju träffat Jacke.
Mm.
Jag tycker Jacke är en fin kille.
Mm.
Men han är så förstörd.
Ja, jag tycker Jacke är jättefin och vi hade ett fint samtal. Han gästade min andra podd som heter Bara en till, som är Sveriges största beroendepodd. Och han, den hamnade ju också lite i strålkastarljuset där i och med ert kaos ju.
Uh-huh.
Att han satt ju i min podd och sa att och mer eller mindre erkände missbruk under barndomen och att det format honom illa och allt sånt där. Och sen sitter han i dokumentären och säger att allt var frid och fröjd.
Ja, det var... Nej, men han är så medberoende att det är helt skrämmande.
Mm. Och det är så synd, för att jag känner verkligen det, att när han satt här, jag känner att det var en god kille.
Han är en god kille. Ja,
en varm kille som jag tyckte om efter. Men han är så medberoende och så starkt formad av den här familjen att han inte klarar av att bryta sig loss liksom. Och det är synd, för att han har en varm känsla, eller man får en varm känsla av honom liksom.
Där håller jag med dig helt och hållet. Han är i grunden väldigt godhjärtad, empatisk och bryr sig.
Mm.
Men sen så blir det bara totalt jävla fel.
Mm. Han känns så nedtryckt på något sätt. Att de bara bestämmer över honom lite. Sådär. Det är tråkigt. Men det sjuka är att jag trodde ju väldigt länge att allt det här bara var ett PR-trick. Och jag tror många andra trodde det också.
Ja, men det vet jag många som trodde.
Ja. Alltså, nu har man ju förstått i och med rättegången och allt sånt här och dokumentären på SVT och så att det faktiskt inte var det. Men jag har ju känt dig i så många år och jag vet ju att du har varit en liten expert på det där att få igång snackis här liksom. Du har varit proffs på det. Så då kände jag bara att allt det här med Grippa, det är också ett PR-trick. Jag sa det till folk jag känner så här, vänta ni bara, det kommer komma fram. Det är det Jocke i ett nötskal.
Nej men förr, 100%. Idag hatar jag snack. Du vet, jag är orolig att vara med här. För att då kan man hamna i tidningen. Och då blir det någon artikel. Jag har lärt mig det där. Syns på tittarnas villkor. Det är så viktig grej. Att inte bli tryckt i ansiktet. Du vet, även om de flesta tog parti för mig efter hatet. Men då blev ju så orimligt mycket artiklar. Det var någon så här rekord i artiklar. Alla skulle ha en åsikt om det här ämnet. Det var överallt. Folk vill inte se mig längre. Det spelar ingen roll om de tycker jag är snäll och trevlig. Efter 3 veckor och se mig på nätet, på Facebook, när du köper tidningen, det kommer på nyheterna på TV, kommer reklam för grejer. Du tycker inte om mig längre. Det blir jobbigt. Det är som att jag kan, ungefär som med min bror, att jag inte kan fly från hans artiklar, häktningar och grejer, och att det spiller över på mig. Så blir det när jag blir tryckt i människors ansikten också.
Mm. Att folk får en överdos av dig.
Verkligen en överdos. Och då tycker man inte om mig längre.
Mm.
Så nu försöker jag säga så lite som möjligt. Jag tänker så här, när jag släpper kurragömma-avsnitt, de går jättebra liksom, det är nästan 1 miljon tittare. Det finns inget innehåll i det som går att göra någon artikel av. Men när man säger en podd, är livsfarligt.
Men det är ganska komiskt ändå hur det var förr. Alltså jag, shit vad du höll på. Jag kommer ihåg att jag såg bara så här. Ja men nu la du upp något klipp om att du blev rånad där och där. Och, det bara så här, det var, och jag bara visste så här, varenda gång. Ja fan, han är proffs på de där att få igång snackisarna alltså. Du gjorde det så mycket alltså.
Ja men på bloggperioden, det var ju alltså.
Det var din drivkraft.
Ja, det var ju 90% var ju påhitt.
Jag
det var
vet, intressant. Och alla köpte allting.
Ja, och det får ju också. Det är ju också att det ligger mig i fatet idag. För det är ju ingen som tror på att jag hittade på nästan 90% på bloggen. Jag får leva med att det jag skrivit där, det var rakt av sån jag var. Det är jävligt svårt idag att säga så här. Nej, det där var bara helt påhittat.
Mm. Ja, jag tror på det.
Det cirkulerade någon så här skärmdump att jag då hade skrivit att jag hade haft trekant med Jonna och hennes syster. Och där hade jag säkert skrivit på den tiden. Men det är ju inte sant. Men det är ju svårt idag att säga bara, nej du, det hittade jag på. Mm. Du vet ju hur det var. Alltså jag ljög ju om allt alltså. Det var inget, allt var ju bara för att kunna posta och publicera saker på bloggen. Har inte jag till och med skrivit någonting att du har gjort vissa saker? Jo. Och så bara, men Jocke, liksom, det här inte jag gjort. Nej, men vi säger det bara att det var så.
Men du var ju så jävla gränslös för det. Och det, ja, har ju varit, det har varit så jävla svårt att vara kompis med dig på vissa sätt. Jag måste ändå säga det. Alltså, det vet du att jag tycker. Men det är ju inte likadant längre. Men under en period, alltså, Gud ska veta att jag har varit jävligt svår också. Det vill jag bara tydliggöra. Men för att ta ett exempel på hur gränslös du var för. Jag kommer ihåg när jag hälsade på dig nere i Gran Canaria. Och ja, men vi levde ju rövar där. Vi söp och sådär. Och det var droger och det var allt möjligt skit liksom. Men jag kommer ihåg att jag drar en lina kokain inne i, där du bor. Och du filmar det och lägger upp på din YouTube utan att säga till mig det. Och jag bara, jag kommer ihåg att jag fick massa mail och DM som det. Och jag bara, alltså, han är helt jävla gränslös.
Ja, eller när Pau ringde till mig och sa att hon hade varit otrogen med dig emot Hugo Rosas. Och jag publicerar samtalet på min blogg.
Om man ska säga att det här var en tid där Paulina Danielsson och Hugo Rosas var liksom Bragelina. De var liksom the hot couple i Sverige.
Ja.
Bloggkungen och bloggdrottningen. Och så kommer jag och Jocke, kungen av Tylösand, de här trasiga, stökiga, destruktiva, smutsiga killarna. Och jag då hade en liten affär med Pau då. Och jag ska säga, drivkraften för mig det var just att Hugo, han sa ju så här, att du och jag började umgås med Paul lite. Och Hugo sa ju bara, hur fan kan min tjej umgås med de där smutsiga killarna? De kan aldrig få en sån tjej som Pau. Hon är out of their league. Och för mig var det ju en drivkraft. Jag ska visa honom liksom. Jag kan lösa det. Och så jag raggade upp henne då. Och så låg vi på någon fest. Och så dagen efter det så ringer hon dig då i ångest och skam och skuld. Och det du gör då, det är att du spelar in samtalet och lägger upp på din blogg. Alltså det är den shitstormen alltså.
Ja, nej men
hur tänkte du då?
Jag tror inte, jag tänkte bara att synas. Jag behövde få ge mig det där. Annars liksom kom ju liksom självmordstankarna. Mm. Jag behövde synas, det spelade ingen roll vad det var. Kunde, alltså förstå att ljuga om saker som framställer dig som vidrig. Mm. Som du inte ens har gjort, bara för att folk ska prata om det. Förstå hur dåligt man mår då. Mm. Tänk att hitta på att du har gjort eller sagt saker som bara är helt bara ren och skär bajs. Mm. Och sen har du inte ens gjort det. Vem fan utsätter sig själv för att hitta på saker? Det är en annan sak liksom. Jag räddade en hund liksom från att bli påkörd. Positivt framställer jag liksom något bra. Mm. Ja, men jag pissade en brud i ansiktet som sov. Alltså det är väl för fan ingen. Alltså förstå att hitta på en sån sak för att få en reaktion av människor. Mm. Bara för att liksom, du vet, självmordstankarna liksom är precis bakom hörnet. Och sen liksom få igång något snack om någonting. Folk tittar på det, folk pratar om dig.
Mm. Nej, det jag kan relatera 100% till den där känslan. Att det finns ett uttryck kring det. Hellre ökänd än liksom inte känd alls. Och när man mår skit som du och jag gjorde, då är det ju de orden som gäller. Så länge någon snackar om en, det räcker liksom. Sen om de snackar skit, fine, det spelar ingen roll. De snackar om i alla fall. Och det är så jävla, jag kommer ihåg att just den här sekvensen då, alltså jag har aldrig i hela mitt liv fått så mycket mail och DMs från folk som hatade mig och var arga på mig och dig. Ni har förstört Sveriges bloggpar, ni går och göm er under en sten ni kom ifrån. Så alla hatade oss alltså.
Ja, 100%.
Och jag tror ganska få människor då trodde att du och jag skulle liksom sitta som, ja, du är nästan helt nykter, jag är helt nykter, småbarnsföräldrar, uppstyrda, lugna liv liksom. Jag tror ganska få människor trodde det om oss där och då.
Ja, ja. Om någon ens trodde det.
Nej, jag tror folk tyckte vi var hopplösa bara och det kom gå åt helvete från där på riktigt. Och det gjorde ju nästan för oss båda. Men vi lyckades vända på steken till slut. Men en sista fråga bara om det här med din bror och den shitstormen. Nyligen blev det ju offentligt att Linnea är gravid. Vad känner du kring att de ska få barn om att Klippa ska bli pappa igen?
Men är hon där på riktigt?
Jag vet inte. You tell me.
Jag har ingen aning.
Jag tror att den var inte så att en advokat eller någon i rätten använde det som någon slags slutplädering. Typ som ett argument för att han skulle få mildrat straff.
Jag har inte koll på det där. Så de har ju sagt att de har varit gravida typ 35 gånger senaste året. Liksom. Jag har ju sett att det har cirkulerat människor i fråga, så att de lägger bara upp en bild på stickan eller ultraljudet liksom, så du dödar snacket om att det inte är sant. Nej, jag har ingen skyldighet att göra det. Och då tänker jag så här. Ja, jag har ingen aning. Alltså, jag är ju för liksom godtrogen om människor. Jag antar att har hon sagt i rätten att hon är gravid, då är hon gravid. Mm. Men sen så finns det ju människor som har typ velat sparka mig i huvudet att jag ens tänker den tanken att hon skulle tala sanning. Du vet med SVT-grejen, alla runt omkring mig bara, men hur kan du liksom lita på att SVT gör det här bra? Ja, men det är ju public service, såklart liksom de kommer rapportera om det här på ett vettigt sätt. Och sen när det kom ut liksom att det här med chatten, att de hade liksom fabricerat i stort sett allting, alltså berättat en historia som inte stämmer överens, då var ju min första tanke att så här, men Bo-Göran Bodin har ju inte läst den riktiga chatten. Och folk runt omkring mig bara tittar på mig, men alltså Jocke, är du helt dum i huvudet? Alltså nu får du för fan vakna.
Ja, jag tänker att din godtrogenhet gentemot dina bröder och din, ja, men det finns ju också en liten Jocke där som så gärna vill vara vän och sammans med sina bröder. Det blir väldigt tydligt när man har följt här genom åren. Att du bjuder in dem i ditt liv och du förlåter dem och om igen och ni hänger. Och man bara så här, ja, där är lilla Jocke som vill bli accepterad av sin familj liksom. Men vi utifrån har ju liksom kunnat se det här på något annat sätt, tror jag, och bara så här, kommer inte bli bra liksom.
Nej, och det har jag ju insett idag.
Du gjorde ju succé i körslaget. Du gör ju succé i allting, min kära vän. Men jag tänkte fråga dig om en specifik sak från det programmet som jag tror du vet vad jag kommer fråga nu. Men ett klipp från det programmet blev ju superviralt när du tog mod till dig och sjöng offentligt för första gången i ditt liv. Och jag vet hur laddat det här är för dig, för att du har haft väldigt dåligt självförtroende i det här. Men du fick jättemycket hyllningar för ditt mod, men du fick också väldigt mycket hån, vet jag. Och hur kändes det då för dig?
Ja, men nu låter det klyschigt, ingenting.
Ja, men det kan inte vara så! Du kan är det sant?
Jag hade ju inte hånat någon som, även om det inte sjöng bra, alltså tog sig mod att göra det i ett program. Alltså, det säger ju mer om de människorna. Sen behöver man ju inte ljuga och säga att jag sjöng bra. Det finns ju många som har skrivit och var snäll, bara, det var ju inte så illa. Och det till och med en jurymedlem sa ju bara, du har ju inte sagt att du inte kan sjunga, det kan du ju faktiskt. Så tänkte jag, alltså, det där behöver du inte säga. Alltså, jag vet ju att jag inte sjunger bra. Det räcker med att säga bara, det lät för jävligt, men det var jävligt modigt. Där tycker jag sanningen är. Alltså, om folk skriver, det lät för jävligt, ja, det gjorde det ju. Så det kan inte jag ta illa. Alltså, jag är ju först i kön och säger, det lät ju inte bra.
Kan du höra det själv?
Ja, det hör jag ju själv, att det låter ju inte bra. Det är inte så att någonstans inom mig jag tänker så här, men det lät hyfsat ens. Utan jag gjorde ju det mer för att visa och utmana mig själv. Att våga göra saker. Men det visar ju bara varför folk kanske inte vågar göra saker. Den andra sak att bara kritiskt skriva bara, jävligt modigt, men du kan inte sjunga. Men det vet du säkert själv. Det anser inte jag ett hån. Utan det är liksom en sanning. Och man framför det på ett vettigt sätt. Men just den delen som bara var hån, det säger ju mer om de människorna. Så tänker jag.
Men gjorde du det några procent också för att du ändå kände att det kunde bli viralt och att du skulle få massa hyllningar för att det var modigt och så också?
Nej, alltså,
ärligt nu,
jag trodde det skulle låta värre än vad det gjorde. Och det säger en del, eftersom det fortfarande inte låter bra. Jag var livrädd och inte. Jag kände, jag fick väl lite press från juryn att de andra körledarna var mer delaktiga i kören än mig. Och jag minns att jag på kvällen, vi hade ju hängt löst veckan innan emot Klara och precis klarat oss. Och det var vi hade liksom lyckats mot alla odds ta oss i semifinal. Så jag ringer upp Hanna, körledaren, bara, alltså, jag tror att jag måste sjunga. Hon bara, nej, men det behöver du inte, åker vi ur så åker vi ur. Jag bara, nej, men de sa ju det i feedbacken liksom, att jag måste ta för mig mer. Så det var väl mer att jag offrade. Alltså, jag gillade kören så genuint mycket. Och jag kände att så här, tänk om det gör att vi kommer till finalen. Att jag trodde ändå juryn skulle bortse ifrån hur jag lät. För att det är så proffsiga människor att de kanske mer gick på utvecklingen.
Ja, men så länge har du ändå varit i branschen att du borde förstå att om du börjar sjunga så kommer det bli en viral snackis. Och du kommer få mycket ryggdunk om att du är så modig och så. Det vet du ju om, eller?
Ja, alltså, det hoppades jag ju. Alltså att det skulle landa så oavsett hur det lät.
Men det var ju modigt. Alltså, vad fan, vem är jag att säga något annat? Det var
ja,
modigt.
Ja, alltså, ja, ja. Där kan jag säga. Det var modigt. Ja, alltså, men det lät också skit.
Man kan ha två saker i huvudet samtidigt.
Exakt. Det var varsin del av två olika världar.
Det var dina ord dock. Jag ska aldrig säga att det lät skit. Jag är din kompis. Jag stöttar dig. Lojal. Jag är alldeles för medberoende. Kom bara klappa dig medhårs. Men du, jag tänkte att vi ska prata lite om faderskap. För att du har tre barn. Du har varit väldigt öppen om dina diagnoser och din tuffa barndom och dina trauman och så. Har du varit rädd, eller är du rädd för att föra dina gener och dina mönster vidare på dina barn? Är det något som du har märkt hittills? Eller?
Luna Bell är på BUP nu för ADHD-utredning. Min son Lionel har ju svår ADHD, alltså han är ju redan utredd. Så
och hur känns det?
Jobbigt såklart när alltså, de har tuffare perioder i livet och det är mycket känslor de inte kan styra. Men det är viktigt att finnas där ännu mer. Det är lite som jag gick hos en psykolog som heter Kalle och han sa det att det är viktigt att vara en ännu alltså bättre förälder när man har barn med diagnoser. Och då försöker jag bara vara så gott det går.
Hur gör man för att inte föra vidare sin egna trauma om sina barn?
Ja, men där känner jag ändå att jag har blivit en brytpunkt emot min egen barndom. Jag vill bara att mina barn aldrig ska beskylla sig själva för saker som är kopplade till alltså, funktionsvariationer. Jag vill lära dem om sig själva. Att utforska sig själva, förstå sig själva. Mm.
Du sa att din son Lionel har ADHD på papper. Mm. Sen när?
Ett år ungefär tror jag.
Han sitter här framför oss ska sägas i studion och är väldigt lugn. Får man fråga om han medicineras?
Det gör han.
Mm. Jag misstänkte nästan det. Han är väldigt lugn här nu. Mm. Vad fint att det hjälper.
Ja, alltså medicinering alltså det är ju ett väldigt liksom, polariserande ämne och jag var jätteemot det först. Men sen så fungerar han bättre på förskolan och sånt då. Mm. Han känner att han mår bättre. Och vem är jag då som pappa och säger att jag gillar inte mediciner, det är liksom luff och båg. Och...
Nej, jag förstår vad du menar. Mediciner är en svår fråga liksom, men ibland måste man släppa sin egen prestige och stolthet och bara lyssna på förskolepedagoger, mentorer och så. För de hänger ju fan med våra barn mer än vad vi gör. Så ibland måste man bara lägga sig platt och lyssna på dem. Det är ju så.
Jag tycker, jag älskar ju deras personligheter för att de är ju så starka. Både Lilo är ju svårt att se, han är ju så pass liten. Men både Lionel och Lunabell är världens mest fantastiska barn. Alltså det är så fina hjärtan, så godhjärtade, så mycket tankar. Och ja, wow. Mm. Alltså jag är så stolt över dem så det finns inte ord. Mm.
Du fyllde ju 40 i höstas. Vi nämnde inledningsvis att det finns en analkande åldersnoja här på oss båda. Eller snarare, det är sjukt hur länge vi har känt varann. Och det är sjukt hur länge kungen av Tylösand, hur länge sedan det var. Men jag vet ju att ganska länge så försökte du dölja din ålder och ljög om den och hade dig. Likaså med att du röker cigaretter, det vill du också dölja och ljuga om. Vad handlade det om? Handlade det om att du hade väldigt mycket barnfans? Eller varför försökte du dölja så länge din ålder och din rökning?
Nej, men jag trodde ju att åldersnoja handlade om att bli äldre. Men jag insåg ju med tiden att det inte var så. Utan att det handlar om vart man är i livet. Så den försvann ju. Jag är ju liksom mer åldersnoja när jag fyller 30 än 40. Sen vet jag inte hur när man fyller 50 vad som kommer då. Men jag tror det handlar mer om vart man är i livet. Alltså... Mm.
Men varför var det så svårt för dig att berätta att du faktiskt rökte cig då? För det höll ju också hemligt länge.
Nej men fan, det är väl onödigt att prata om, känner jag bara.
Mm. Men det fanns ingen skäl till det alls?
Nej, alltså onödig information. Alltså... Mm. Likadant om jag skulle dricka alkohol på en fest. Alltså onödig information.
Men har det att göra med delvis att du har mycket yngre fans?
Nu har jag ju typ inga yngre fans längre. De har ju växt upp med mig. Alltså spökjakt, om man ska ta snittåldern på just det här programmet. De är ju för fan äldre än vad jag är. Mm.
Men du, vi ska börja knyta ihop säcken här snart. Men jag tänker på kungarna av Tylösand, vår gemensamma nämnare och där vi lärde känna varandra. Vad tänker du kring det programmet idag? Vad väcker det för känslor i dig? Och kan du vara tacksam över programmet just för att det ändå blev någon slags break för dig i offentligheten?
Man hade ju en period att man blev arg, att man blev utnyttjad och utsatt. Det är ju inte längre. Det har ju släppt. Sen tycker jag väl inte sånt, den typen av program är att man behöver göra dem. Jag tycker den typen av tv borde vi vara förbi, att kunna göra bättre innehåll Och där räknar ju in Paradise Hotel och Ex on the Beach och sånt.
Du, när jag gjorde Kompani Svan här för 2 år sedan så var det ganska många bakom kameran som hade haft med Kungen av Tylösand att göra. De hade hört om det i branschen och det var så intressant att höra från dem vad de tänkte kring det. De var typ så här, men alltså att du överlevde den produktionen. Alltså det är så här ökänt i branschen som det värsta någonsin än idag. Det är ganska intressant alltså.
Ja, men det var alltså nu idag när jag själv jobbar som producent så kan jag ju förstå hur kaotiskt det var. Förstå spikat ett helt program, bokat på allting och sen få veta efter första kvällen så här, ja, där vi ska vara varje kväll är vi inte välkomna till längre. Mm. Det är ett ganska stort problem i produktionen.
Ja, vi kan ju säga till de som inte har sett programmet att vi vart ju portade från det enda festalternativet liksom, som fanns dag 1.
Jag vet inte hur de löste det, men vi fick ju komma tillbaka dit.
Jag gissar att det var en del pengar i bilden kanske.
Det kan det nog ha varit.
Per Gessle är inte främmande för en säck med pengar. De mjuknar han, som man säger. Ja, nej, det...
Men det blev ju inte en kväll som den första igen.
Nej, shit. Bilderna på första kvällen när du slår sönder plankor i taket och jag går runt och hånglar upp varenda tjej i alla lokalen.
Vi var uppe på scenen med något band och hade någon dagsfest och kastade alkohol på folk. Nej, fy fan.
Ja, det var grisigt alltså. Men ja, precis som du säger, det är exakt samma process har jag gått igenom också. Att flera år där av ilska på produktionen och ilska på alla som jobbade med det och sådär. Problemet var att jag skrev min första bok då i och med den perioden, så det vart väldigt svart på vitt i boken, all ilska liksom. Men sen med åren så har man ju släppt det lite grann och blivit mer nyanserad och förlåtande liksom. Och där är jag nog än idag att så här, alla människor gör så gott de kan och jag tror ingen menade illa liksom. Och jag
tror inte det heller.
Och jag och Kalle har liksom sett nu för något år sedan här och, men liksom han har bett om ursäkt och vi har försonats och så. Det är så här. Det är det som är så knasigt också med att skriva böcker, för då blir det så jävla cementerat liksom.
Ja, nej, men jag tror inte heller någon menade någonting illa med det på det sättet. Mm. De vill skapa ett hypat program, vilket de lyckades med.
Mm, verkligen. Och jag tror både du och jag trots allt har fått en del av vår, ja, men för dig är det ju supertydligt din framgång. Du är ju typ Sveriges mest framgångsrika människa, men även det som jag har gjort har nog fått sin rot ur det programmet. Så det finns ju saker att vara tacksam över i och med det kändisskapet ändå, trots allt.
Ja, ja, 100%. Mm.
Men du, jag ska ställa en fråga om just den tiden som jag hade ställt till dig lättvindigt förr. Men när jag ställer frågan idag så blir jag lite obekväm och generad och liksom snubblar. Jag märker att jag snubblar lite på orden, men jag måste fråga. Har du kvar piercingen i kuken?
Nej, den har jag tagit ut.
När då?
Det var länge sedan.
När var det?
8 år sedan. Aha. 9 kanske till och med.
Varför rökte den? Var det Jonna som sa åt dig?
Ja, faktiskt. Den var ingen favorit hos henne.
Du skröt så mycket på den tiden och sa att tjejer tycker det är skönare, sa du.
Ja, men de flesta tyckte väl det, men hos min fru gick det inte hem i alla fall.
Nej, men då får man lyssna.
Ja.
Happy wife, happy life.
Exakt.
Så är det. Hur mår hon förresten?
Många mår ganska bra nu. Hon är väl lite stressad också. Mm.
Ja, hon får bära ett rätt stort last, tänker jag, när du har så jävla packat schema.
Hon har ju också det schemat.
Ja.
Eller nästan allt. Hon var ju också på produktion nu innan med mig. Mm. Hon hade också TV4-inspelning idag. Mm. Och så nu så är hon liksom på BUP i Mjölby med Luna Bell.
Men hur gör ni egentligen då när ni har så mycket på schemat båda två? Alltså, ni har väl en nanny, eller?
Nej.
Ni hade väl någon som hjälpte er förut?
Nej.
Nej.
Det har varit missförstånd. Olivia har aldrig varit nanny, koordinator.
Men hur får ni ihop den barnen då?
Vi får inte alltid. Vi tar tillbaka. Alltså, vi har bestämt att vi alltid samarbetar. Alltså, man kan välja och liksom, alla känslor i kroppen, om man är trött, rikta emot varann för att få utlopp. Eller så samarbetar man och ger varandra energi. Tar tillvara på den tiden man har. Alltså, det finns så mycket mer tid än vad man tror, trots att man jobbar mycket. Det handlar om vad man gör med tiden. När jag är hemma så är jag med barnen. Mm. Det finns många som är hemma och inte är med barnen. Jag lovar att om jag skulle jämföra med andra föräldrar så har jag mer effektiv tid med barnen än vad många andra har. För att jag tar tillvara på tiden. Mm. Hela sommaren när de var lediga, vi var med varandra dygnet runt. Liksom. Vi var på husbilsemester i Europa. Liksom, jag tar tillvara på tiden.
Men just nu är det super mycket och du nämnde en del av det i början, men du nämnde inte att du håller just nu på att göra någon slags egen version / kopia av Förrädarna.
Ja, prova lite YouTube-produktion.
Mm. Och det, när kommer det sändas?
I april någon gång tror jag.
Mm.
Men jag gillar att försöka ge YouTube-publiken lite större produktioner och sånt. För det är det jag gillar. Alltså absolut, det är jättekul att liksom filma vloggar och sådana grejer. Eller det är inte lika kul längre, rättare sagt. Men...
kan du säga något om deltagarna i Förrädarna?
Nej, men det är bara vänner. Mm. Det är det som är grejen. Vi har valt att kalla det för Mördarna och att det är ett lite annat format. Det är meningen att det är vänner. Mm. Alltså alla ska känna varann mer eller mindre på ett eller annat sätt. Att alla där har träffats innan. Vissa till och med känner varandra jätteväl. Mm.
Du, Jocke, vi börjar närma oss slutet av den här pratstunden. Fan vad fint det var att få snacka med dig igen och hänga lite.
Detsamma, kompis.
Mm. Nästa gång tycker jag att vi kan ses utan mikrofoner och kanske också med barnen.
Det tycker jag verkligen.
Det vore supermysigt. Du, tack för att du tog dig tid.
Tack själv. Som vi har ska snacka med en kändis och göra gästen glad. Yeah! Nemo är en kändis, den största som vi har ska snacka med en kändis och göra gästen glad. Yeah!
För 400 år sedan såg kartan annorlunda ut. Östersjön var ett svenskt innanhav som på alla sidor omgärdades av en ständigt växande stormakt.
Det här är ju någonting som uppfattas som existentiella hot mot hela det svenska riket.
Men hur började egentligen stormaktstiden? Lyssna på podden Historien om i Podplay-appen.